Den blinde mördaren av Margaret Atwood. Del 1. Bron. 10 dagar efter krigsslutet körde min syster Laura av vägen på en bro. Man hade hållit på att reparera bron. Hon fortsatte rakt genom varningsskylten. Bilen störtade nästan 30 meter ner i en ravin. Fortsatte genom de nyss utslagna trädkronorna. Fattade sedan eld och rullade ut i den grunda bäcken där nere. Stora stycken av bron föll ner ovanpå den. Det fanns inte mycket mer än förbrända stumpar kvar av henne. En polis informerade mig om olyckan. Bilen var min och de hade spårat upp mig med hjälp av registreringsnumret. Hans tonfall var respektfullt, för han hade utan tvekan känt igen Richards namn. Han sa att däcken måste ha fastnat i ett spårvägsspår eller att kanske bromsarna inte fungerat. Men han kände sig dessutom tvungen att tala om för mig att 2 vittnen, en pensionerad advokat och en bankkassör, pålitliga människor, påstod att de hade sett hur det gick till. De hade sagt att Laura medvetet hade vridit på ratten och tvärt svängt bilen så att hon störtat ner från bron utan att göra mer väsen av sig än om hon hade klivit ner från en trottoarkant. Det var hennes vita handskar som gjort att de lagt märke till att hon hållit händerna på ratten. Jag trodde inte att det var något fel på bromsarna. Hon hade haft sina skäl. Inte för att hennes själ någonsin liknade någon annans. På så vis var hon totalt hänsynslös. Jag antar att ni vill att någon ska identifiera henne, sa jag. Jag ska komma och göra det så fort som möjligt. Jag kunde höra hur lugn, men samtidigt avlägsen, min röst lät. I själva verket hade jag svårt att få fram orden. För min mun var som bedövad och hela ansiktet stelt av smärta. Det kändes som om jag hade varit hos tandläkaren. Jag var rasande på Laura för det hon hade gjort. Men också på polisen för att han antytt att hon hade gjort det. En varm vind lekte runt mitt huvud. Hårstråna lyftes och flög omkring som om man spilt ut bläck i vatten. Jag är rädd att det kommer bli en rättslig undersökning, Mrs. Griffin, sa han. Naturligtvis, sa jag. Men det var en olyckshändelse. Min syster var en dålig bilförare. Jag kunde föreställa mig den släta ovalen hos Lauras ansikte. Hennes prydligt uppsatta hårknut. Den klänning som hon måste ha burit. En skjortblusklänning med liten rund krage i någon enkel färg. Marinblå, stålgrå eller sjukhusgrön. En botgörares färger. Snarare någonting hon hade blivit inlåst i än något som hon hade valt att klä sig i. Hennes allvarliga lilla leende med häpet höjda ögonbryn. Som om hon beundrade utsikten. De vita handskarna. En Pontius Pilatus-gest. Hon tvådde sina händer. Avsade sig allt ansvar för mig. För oss alla. Vad hade hon tänkt på medan bilen seglade ut från bron och sen för en kort stund hängde där i eftermiddagssolen och glittrade som en trollslända innan den störtade ner? På Alex, på Richard, på trolöshet, på vår far och hans konkurs, kanske på Gud och på det ödesdigra avtalet mellan 3 parter. Eller på den trave enkla skrivhäften som hon samma morgon måste ha gömt i den byrålåda där jag förvarar mina strumpor. Eftersom hon då var säker på att det skulle bli jag som fann dem. När poliskonstapeln hade gått gick jag upp till övervåningen för att byta om. Om jag skulle besöka bårhuset måste jag ha handskar och en hatt med flor. Någonting som dolde ögonen. Det kunde finnas reportrar där. Jag skulle bli tvungen att ringa efter en taxi. Dessutom borde jag kontakta Richard på kontoret och förvarna honom. Han skulle vilja ha hunnit förbereda det.